3 dagar på rad. Tisdag 30 mars. Idag var dagen då jag skulle träffa Emma. Hon frågar om jag hade önskemål på ställe. Ja, kanske hemma hos mig. Jag påminner om att hon inte kunde be mig om sådana saker. Jag var inte den sortens människa som gick eller hade gått på kaféer. Hon valde åt mig. Det var en kedja, men det var praktiskt eftersom det inte var många minuters promenad från hennes kontor. Jag förberedde mig noga, duschade, skrubbade ansiktet så att hon inte skulle äcklas av mina fnasiga, torra hudavlagringar. Rakade skägget men behöll mustaschen. Jag ville se proper ut men inte som ett barn. En ren vit skjorta och slips. Hade jag haft någon kolonj eller parfym hade jag väl applicerat den, men det hade jag inte och hade aldrig använt. Det skulle säkert ha blivit för mycket. Det fick räcka med deo. Rexona Cobalt Dry, den blåa. Jag tog inte med någon jacka. Dels var det soligt och fint ute, så jag trodde att det skulle vara varmt nog. Men jag ville heller inte svettas av att vara inkapslad i ett plastigt ytterplagg. Jag hade bytt till vårjackan och den var inte så farligt varm, men den andades inte. Jag vet inget om James Bond, men var det inte en handlingstråd i någon av filmerna att en person doppades i guld och dog för att porerna inte kunde andas? Ja, möjligen att jag hade svettats ihjäl. Det var inte lika varmt som jag trodde, och framförallt blåste det kallt. Jag stod i en kvart med näsan åt ett håll eftersom jag inte kunde Vasastans alla gator och därför inte riktigt hade fattat var hennes kontor låg. Det fick en skopa ovett för i form av en överraskningskram bakifrån. Jag tog henne om armen och sa att jag hade väntat mig anfall från en annan riktning. Men jag hade ändå haft rätt om kontoret, sa hon. Bara att hon inte kommit därifrån utan från tunnelbanan. Hon bad om ursäkt för att det dröjde. Jag sa att det inte spelade någon roll. Hon sa att jo, det gör det. Du måste vara jättekall. Emma var bättre klädd. Eller ja, hon var mer funktionellt klädd. Jag tyckte inte hon passade i den tjocka, vitblåa fluffjackan hon hade på sig. Andra bullar blev det när vi steg in på bröd och salt och satte oss efter att vi hade gjort vår beställning. Det var som scenen i Live Action Scooby-Doo när Velma tog av sig sina glasögon. Den transformationen Emma genomgick när hon tog av sig jackan, släppte ut håret och gjorde sig bekväm. Jag sa det rakt ut att jag tyckte hon var vacker, men troligen förstod hon inte omfattningen av min attraktion. Jenny kunde slänga sig i väggen, likaså alla modeller och filmstjärnor. Inte Allison Hannigan, inte Maggie Gyllenhaal, inte ens Donnie Darkos flickvän eller Audrey i Twin Peaks hade minsta lilla chans mot kvinnan som nu satt mitt emot mig på bordet. En kvinna som nu sa åt mig att ta av min skepparmössa och släppa ut mitt långa hår. Det hade jag lovat henne första gången jag skickade en bild med håret utsläppt. Hon sa att hon tyckte jag passade jättebra i det. Men vad fan, det kunde hon inte mena. I mitt innersta funderade jag på om det möjligen var en sån där autistgrej att alla normala människor skulle ha sett på direkten att hon bara drev med mig. Att hon ville göra mig till allmänhetens åtlöje. Fast kanske ville hon att jag skulle göra mig ful för att inga andra kvinnor skulle dras till mig och hon därför skulle få mig för sig själv. Men ja, det var väl positivt. Men gillade hon verkligen mig på det sättet? Tveksamt. Hur som helst höll hon mitt hjärta gisslan och som ett praktexemplar på Stockholmssyndromet var jag medgörlig. Vi befann oss så gott som på Norrmalm. Jag gjorde som hon sa men knöt upp det i en fläta efter några minuter. Man kan inte lura mig hur långt som helst. Hon pratade jobb. Det var inte bara kollegan som var olyckligt kär och bitter på henne. Det var även allmänt dålig stämning i konferenserna. Och studenter som klagade över rättningen på tentorna och ojämn arbetsfördelning. Otack var världens lön. Visade man sig kompetent belönades man med mer ansvar och fler uppgifter utan extra kompensation. Sen kom hon in på ett resonemang om u-länder. Oklar färdväg dit. Det var en sak någon skribent eller filosof hade sagt. Att anledningen till att tredje världen inte reser sig är att de inte kan tänka förbi de hinder som de själva konstruerat i deras tankevärld. Som det kanske märks kommer jag inte ihåg den exakta formuleringen. Kanske förstod jag inte ens vad som menades då. För hade jag gjort det hade jag kunnat sammanfatta det nu utan att dubbelgissa varje ord. Jag minns att det lät väldigt kolonialistiskt och just därför argumenterade jag inte emot. Det var kittlande att tillåta sig leka med sådana tankebanor. Och det kan nog vara ett nyttigt ramverk på individnivå. Alla konstruerar vi väl hinder för oss själva för att slippa nå vår sanna potential. Jag beklagar mig sorgset över att Emma skulle tillbaka så snart igen. Jag hade lite svårigheter i att hålla tillbaka tårarna i rösten. Hon verkade förvånas över att jag hade grämt mig över det. Vilket var konstigt. Hon visste ju hur gärna jag ville träffa henne. Och hon förklarade att hon alltså inte hade bokat något flyg tillbaka och ämnade stanna kvar ett par veckor till. Det gjorde att jag genast fick ett humörlyft trots att vi skulle skiljas åt för dagen. Emma sa att vi kanske kunde ses igen redan på torsdagen om 2 dagar, men att det som vanligt inte fanns några garantier. Vi gick en liten promenad bort till hennes kontor och på väg tillbaka hem gick jag förbi en pennaffär. Om jag bara hade haft lite mer pengar på kontot, då hade jag köpt henne en riktigt fin reservarpenna. Jag stannade till på en direktenkiosk på Sveavägen och hoppades att de skulle ha Oden. Jag gick hem inte helt besviken med en dosa Siberia som smakade som Oden fast ännu vidrigare. Det viktiga var att den tillfredsställde klådan. Det var ett tag sedan jag hade fått en rejäl kick. Jag brukar bara köpa lyft med 2 eller max 3 pluppar i styrka, sådana som Mikaela använde. Men de kände jag inte så mycket av. In med en noga rullad Siberia under läppen och så stängde jag ögonen och bredde ut mig över sängen. Jag skulle säkert få sår, men det spelade ingen roll, för allt surrade och jag var en spinnande nöjd liten katt. Just ja, jag vill säga till alla Malmöbor att jag hittade ett perfekt sätt att lösa svårigheten med sovplats. Det är att helt och hållet skita i att åka till Malmö. Får väl bli någon annan gång. Ja. Fortsätter prata vanliga avsnittet nu. Onsdag 31 mars, dagen efter. Mikaela hade skrivit: skulle vi göra något ikväll? Ja, jag kom ihåg det, att jag hade sagt det. Och varför skriver att jag säkert ändå inte vill? Det vill jag visst, annars hade jag inte planerat in det här. Eftersom jag levde i upp- och nervända världen var det Mikaela som var drivande i den här relationen. Det var hon som tog initiativ till saker. Men eftersom varje fungerande relation strävar efter att utplåna ojämlikheter på ändra eller andra sättet, ville jag också dra några strå till stacken. Jag hade sagt att det skulle bli en överraskning vad vi skulle göra, men att det inte skulle vara att sitta hos henne och kolla på TV bara. Jag vet inte varför jag sa det. Det var väl korkat. Inget kunde leva upp till vad hon föreställde sig. Kanske kan funka i sexuella sammanhang då man ökar sina chanser genom att skapa en upptrissad och spänningsfull stämning. Men även då blir det väl oftare än inte ett antiklimax. Jag var en jävla tease som aldrig skulle kunna leverera. Jag hade kunnat göra det lätt för mig och bjuda hem Mikaela till mig. Hon hade aldrig varit hos mig. Vi hade alltid varit hos henne. Hon skulle bli överlycklig. Men det var inte så lätt som det verkade. Inte för mig. Skit i det faktum att jag inte bodde själv. Jag hade säkert kunnat höra mig för och välja en kväll när hon som hade lägenheten var borta. Det handlade inte om det. Det handlar om att jag skämdes över oredan jag skapade omkring mig. Mitt rum främst. Hade jag en pistol mot tinningen kunde jag såklart ha förmått mig att städa rummet, men det fanns ju en utstakad flyktväg att vara hos Mikaela istället. Och när det kom till kritan valde jag alltid att fly snarare än att fäkta. Vad var det nu? Hade inte Simon pratat i poddar om så kallade barcades som skulle finnas i Stockholm? Jag googlade och fann en som låg väldigt nära där jag bodde, borta vid Odenplan. Hej Stockholm hette den, och den fick det bli. Inte spännande, inte romantiskt, inte något vidare spektakulärt. Men inte heller tråkigt, och inte att sitta på en soffa och dricka Carlsberg och kolla på Peepshow. Vill hon ha en riktig dejt skulle hon få en. Vi levde i det nya millenniet och definitionerna hade skiftat. Det behöver inte vara bio, middagskriskor och fyrverkeri för att räknas. Vi möttes upp vid Odenplan men tog en detour ner till 7-Eleven för att köpa snus. Som av en händelse såg jag ett bekant ansikte och ursäktade mig inför Mikaela för att springa ner och hälsa på Emma. Här går man började ticka så det blev inte mer än några få ord. Men jag såg att hon var i sällskap av en man och kvinna i pensionsåldern, vilka jag utgick från var hennes föräldrar. Jag försökte nollställa mitt ansiktsuttryck när jag gick in på 7-Eleven och förklarade att det var en kompis bara. Det var hon som hade varit på en dejt med den där komikern som jag hade berättat om. Jag blev läggad i baren och så även Mikaela. Vi skämtade lite om vad bartendern hade tänkt om åldersskillnaden. En hängande slutsats. Ett ändelsevakuum. Men jag blåste artificiellt luft i påsen, motade Olle i grind och fullföljde tanken med: undrar om hon förstod att det här var en dejt. Om jag hade låtit lufta ordföljden, undrar om hon förstod vad vi hade för relation, hade frågan väckts. Men det var väl inte nödvändigt. Folk ska vara så ivriga att sätta etiketter på allt. Den objektiva sanningen var att vi var på en dejt, och mer än så behövde väl inte specificeras. Det var lite stelt. Vi satt inte bredvid varandra, utan jag satt på en soffa och hon på en sorts fåtölj. Hon var inte heller någon för offentligt kladd eller hångel eller så. Och det var kanske inte jag heller i teorin. Men det kan bara ha varit en ny konservativ pås. Visst kunde det vara störigt att folk gjorde det när jag inte hade någon, för det påminner mig om min ensamhet. Men det var inte direkt som att jag äcklades av det. Det är ganska få saker som äcklar mig, det är främst lukter och smaker. Och det var väl det jag och Mikaela hade, en fantastisk kropplig kemi. Nej, det är inte heller helt sant. Vi hade en väldigt bra social kemi också, men den krävde en allt större startsträcka för att komma igång. Kanske skulle det ordna upp sig när vi druckit lite till. Ingen öl i själva arkadområdet. Lite tråkigt, men man förstår ju att de inte ville att folk skulle spilla på maskinerna. Jag hade lite kontanter kvar från julen som jag la på poletter. En 200-ring för 20 stycken, så var det nog. Vi provade lite olika spel. Racing som var för svåra och skjutare som inte var kul. Vi landade på Bishi Bashi, som var ett minigames-spel. Tänk typ Mario Party, fast bara spelen och inget tråkigt brädspelselement. Så ja, lite som WarioWare kanske. Jag var överlägset bäst och det kändes inte något vidare. Inte en enda gång under kvällen hade jag tänkt på att det var typ det här jag och Jenny hade pratat om att göra. Jag tänkte knappt på henne längre. Det var bara ibland när jag och Emma pratade om ex. Och en gång när Mikaela hade, ja, när hon hade lyssnat på podden ganska nyligen och hade frågat ut mig om vad Jenny egentligen hette, då hon var nyfiken på hur Jenny såg ut. Jag hade sagt hennes riktiga namn mot löftet att Mikaela inte skulle kontakta henne. Och Mikaela hade svarat att vad fan tror du om mig? Efter några minuters uppsökande av Facebook-profilen hade hon svarat att hon förstod dragningskraften. Jag sabbade såklart dejten genom att senare i lägenheten säga att jag inte kunde övernatta. Som förevändning sa jag att jag skulle upp och jobba dagen efter, men egentligen handlade det om att jag inte ville hångla, ha sex och ligga och mysa efteråt. Jag gillade att göra det med henne, men inte just den här kvällen. Jag var trött och behövde ensam tid. Hade jag stannat kvar hade jag inte kunnat säga nej. Och även om jag inte trodde på det här samtida flummet om att man måste vara sann mot sitt autentiska innersta jag, så kändes det fel att göra det när jag inte var sugen. Mikaela förtjänade någon som var närvarande och som gick in helhjärtat för det intima umgänget. Det märktes att hon var besviken och ledsen, men jag kände inte att jag kunde göra något. Jag hjälpte henne att ta återvinningen till returstationen och vi skämtade och skrattade lite. Men det var ett sånt skratt man kan få mitt i ett gråt. Inget som kom från en tröstad själ, utan ett som tyder på en överdriven grad av självmedvetenhet. Och jag skyndar genom mörkret hem till mig. När jag kom hem duschade jag, bara utifall att Emma skulle kunna träffas dagen efter. Nu var det plötsligt jag som behövde tröst. Det dåliga samvetet av att ha orsakat besvikelse hos Michaela gjorde mig sorgsen. Jag hittar alltid något sätt att hijacka andras rampljus. Allt ska såklart handla om mig. Min kudde blev blöt av håret, men det kunde ha varit tårar.
Transparent, I can guess without question. You need something or other to cover your expression. I bought you some sun specs from the local hipster store. Oh, I need you more or less. You need me more and more.
Torsdag 1 april. Tredje dagen i rad. Det var en helt vanlig dag på jobbet, men jag var glad. Emma hade skrivit och det gick jättebra att träffas ikväll. Arbetet gick som smort och jag hann åka till Stockholms stadsmission för att köpa en skjorta eftersom jag inte hade några rena. Ikväll ville jag vara fin. Jag köpte en slips också, men den var inte till mig utan till Michaela. Något att överraska henne med nästa gång vi sågs. Jag vet inte, en bukett rosor hade varit för romantiskt. En slips var oväntat och lite gulligt. Det var kväll och det betydde bar istället för café. Jag hade sett fram emot det så himla mycket. Senast vi sågs och drack öl hade det varit vinter och jag hade bott på Skånegatan. Mycket hade hänt i livet, i stort. Men mycket hade också hänt i vår kontakt. Då hade jag bara känt varandra någon vecka. Nu hade vi en mycket mer intim vänskap. Emma skrev att hon också hade sett fram emot det här. Och skickade ett hjärta. Fanns det något här? En sak var säker. Chansen att något skulle hända var mycket större på en bar än på ett café. Molly Malones. Först och främst hade Emma nostalgiska minnen från den irländska pubben. När hon gick i fäktning brukade de ses där efteråt och dricka. Men den låg också väldigt nära där jag bodde, vilket var varför hon kom att tänka på den. Vi möttes vid Odenplan och gick in. Vad vill du ha? Frågade hon. Jag kollade på skylten och sa att jag skulle se om de hade något billigt. Bry dig inte om det, svarade hon. Jag har råd. Jag bad om en IPA och stod och väntade på att Emma skulle bestämma sig för något. Medan bartendern hällde öl i mitt glas. Det var irländsk musik, Pogues och såna grejer. Jag frågade Emma om hon kände sig som hemma. Vi satte oss i ena fönstret. Jag tog av min jacka och Emma tog av sig sin. Vi satt och pratade och drack och hade det trevligt. Först lite om musik. Jag refererade till en låt från Circus Miramar-skivan hon hade tipsat om. Den hade en väldigt vacker och sensuell text. Någonting om en tunga uppför ett ben. Hon visste inte vilken jag menade. Men vad fan, det var någonting om sakrament som vi pratade om tidigare. Jag försökte googla men ingen text dök upp. Så jag plockade fram skivan på Spotify och lyssnade mig fram till rätt. Se, där har vi den. Jag höll upp mobilhögtalaren mot Emmas öra. För att göra det, att sätta upp den mot hennes öra hade jag behövt hasa in mig på soffan. Och nu satt vi så nära att våra ben rörde vid varandra. Hon drog inte bort sina. Jag satt där en stund och bara njöt. Men min öl var slut, så jag reste mig upp och köpte en ny. Och en till Emma också. Även fast hon inte hade druckit upp den, hon hade en. Jag lämnade min bekväma plats, för jag var inte rädd längre. Jag visste att jag hade ett varmt säte att komma hem till. Och det låg precis bredvid Emma, så nära att våra ben vidrörde varandra. Jag satte mig där igen och frågade hur hon hade upptäckt Circus Miramar. Mitt i frågan avbröt hon mig och la sin hand och strök mitt hår och sa att hon älskade det. Jag släppte ut eftersom jag såg att hon ville att jag skulle göra det. Men fortsatte att ställa frågan när hon fortsatte stryka mitt hår. Jag hade nämligen aldrig hört talas om honom innan du skickade den där låten. Det kändes viktigt att inte låtsas om att det var något särskilt som höll på att hända. För om jag lät henne veta hur viktigt och betydelsefullt det här var för mig, skulle hon bli avskräckt och sluta. Det var fortfarande sannolikt att det bara var en vänskaplig fysisk närhet. Hon kanske bara tyckte om mitt hår, att det var rent estetiskt tilltalande. Som man kan tycka om manen på en häst utan att vilja ha sex med den. När hon svarade tog jag tag i hennes arm och hon sänkte den och la sin andra hand på mig. Hon berättade att hon, liksom jag, hade fått mycket från sina föräldrar. Men snarare än att hon hade anammat det de lyssnade på, som jag med min far, hade Emmas föräldrar köpt skivor till sina två döttrar på måfå lite, i vitt skilda genrer och ur många olika tidsperioder och länder. Som i ett projekt att få deras barn att lära sig uppskatta så mycket kultur som möjligt hade de diversifierat Emma och hennes systers smak som en fondportfölj. Vår beröring skiftade under kvällens gång. Ner till benen när vi bondade över olika Gameboy-spel vi hade haft som barn. Upp till axlarna och halsen. Och när stället stängde hade vi börjat kyssa varandra. Fan, de stängde faktiskt. Jävla corona. Vi var ju inte färdiga här, inte på långa vägar. Var skulle vi då? Jag sa att vi inte kunde gå hem till mig eftersom personen jag bodde hos hade folk över. Men det handlade såklart om att det var stökigt på mitt rum. Och lägenheten Emmas föräldrar hade i stan kunde vi inte heller åka till. För de var där nu och skulle åka till landet först imorgon. Vänta, sa Emma. Hon hade en idé. Vi kunde dra till kontoret hon jobbade på. Det stod tomt nu. Och det fanns en skön soffa i lunchrummet och en bluetooth-högtalare. Och det var på gångavstånd härifrån. Hon verkade lite nervös när hon la sin vita bricka mot dosan och skrev in koden. Över att bli upptäckt. Men det var ju också det som var så äggande. Och jag var diskret, Lex, Jennys pappas lägenhet. Så det var nog aldrig någon större fara. Emma ledde mig in och visade runt lite innan jag gick på toa och gjorde alla nödvändiga förberedelser. Kalsongerna hade en våt fläck av försats, men jag tvättade och torkade av bäst jag kunde. Och vad fan, det är väl ingen som skulle bli förolämpad av en sån kroppslig reaktion efter att ha hånglat, snarare smickrad. När jag kom tillbaka satt Emma i soffan med högtalaren på soffbordet och en flaska rom bredvid, med två små glas. Det tillhörde en kompis, flaskan rom alltså, som också hyrde in sig i kontorslokalen. Och det var lugnt. Blev han sur kunde hon bara köpa en ny likadan till honom. Det var överlag ett modernt kontor. Inte alls så där kallt och sterilt som i Office Space eller början av Matrix. Mysigt. Och varmt. Men vi behöll kläderna på än så länge. Vi låg och myste i soffan. Reste oss upp då och då för att läppja våra glas eller byta låt. Jag spelade upp någon Gorkis låt och någon av The Shins. Hon sa att det var länge sedan man hörde dem. Vad hon satte på kommer jag inte ihåg. Men jag minns att det var från Soundcloud eftersom Emma inte hade Spotify. Det kanske var någon Bright Eyes låt. Vi lyssnade och pratade. Och när vi inte pratade hånglade vi och såg varandra i ögonen. Och vare sig vi gjorde det ena eller andra tog vi på varandra. Det bekom mig inte att vi hade kläderna på. Jag tog på hennes mage med handen under ett tajt underställsliknande plagg. Det var trångt, men that's how I like it. Då var jag så nära henne jag kunde, nästan en del av henne. Jag kämpade mig upp till undersidan av hennes bröst. De var inte lika stora som Jennys, men Emma var en modest kvinna och de var perfekta som de var. Efter ett tag tog en låt slut, men det hade fortskridit så långt att ingen av oss brydde oss om att sätta på något nytt. Vi var fullt upptagna i passionen och så berusade av varandra att vi inte började dricka något mer. Emma satt över mig och tog av sig allt på överkroppen. Jag gjorde detsamma och hon lät sina händer vandra över mitt bröst, liksom jag lät min tunga leta sig fram över hennes när jag fått av mig skjortan helt. Hennes bröst var lika perfekta som jag hade föreställt mig dem. Hela hennes nakna torso förkroppsligade den kvinnliga skönhetens fullkomlighet som om den var hämtad ur Platons idévärld. Blodet rann i samtliga delar av min kropp, särskilt där nere. Och som svar på de avsiktliga och ofrivilliga spasmer hon kände genom byxorna mot sitt sköte tog hon ett försiktigt grepp om tyget kring min kuk och drog upp och ner i en stadig rytm. Hon reste sig och lät mig dra med mina byxor. Sen torrjuckade hon mig en stund och lät mig utforska hennes överkropp med munnen innan hon också tog av sig helt. Vi gned oss mot varandra ytterligare och gjorde ett försök. Jag tog min läm och vinklade den upp och såg hur hon sänkte sig ner över mig medan jag andades häftigt. Jag vet inte vad jag hade varit hela mitt liv, men jag visste att allt hade varit bortslösat, för det var här jag hörde hemma. Trodde jag i alla fall, men det gick inte hela vägen. Jag fick inte plats. Om man bara hade haft en kondom eller glidmedel, men det hade jag inte haft med mig eftersom jag inte i min vildaste fantasi hade föreställt mig att det skulle gå så här långt. Emma viskade sensuellt att jag visst var lite för stor innan hon la sig ner och kysste mig. Jag lät handen göra jobbet när jag funderade över det där. Jag var nog inte så välutrustad egentligen. Visst, Mikaela hade sagt första gången vi hade sex att jag var mycket större än hon hade trott. Men vad säger det faktiskt om man analyserar ordföljden? Det är ett relativt påstående. Större tyder på att hon hade väldigt låga förväntningar. Jag är mycket längre än man tror om man har gått runt och trott att jag är dvärg. Jag hade aldrig haft det där problemet förut och det var därför jag var lite skeptisk. Även om det var så att jag var större än det normala eller tjockare än det normala i omkrets, vad hade jag för nytta av det? En skön självförtroende boost, men ett otjänligt instrument har ingen praktisk funktion. Det var såklart egentligen att jag inte lyckades få Emma tillräckligt våt, och det tar jag helt på mig själv. Vi låg kvar och gosade ett tag till, och jag hade gärna legat kvar där hela natten. Men Emma sa att det var för stor risk att folk skulle in och jobba rätt tidigt imorgon och att vi behövde gå för att hon började bli trött. Jag tog en sista lång titt på hennes kropp för att etsa fast bilden i mitt minne innan hon tog på sig igen. Vi gick ut och pussades hej då. När jag kom hem skulle jag runka och släppa loss all sexuell energi hon hade skapat i en stor skön orgasm. Jag var lyckligast i världen, bara för en stund.
Skulle jag finnas någonstans, vill jag finnas i dig. Med dig menar jag såklart, inga taffliga slut, ingen sorglig debut. Om världen går i dis, i brist på liv och fina fläckar på din hud, ska jag måla klänningen din vit. Vi går upp i ett mål, vi går upp i varann. Jag klättrar tillbaks i natten, där en evighet sann föranleder en dröm. Bered en dröm för Herren, herregud. Sötta trissor, sidra rosor på din kind. Förlåt mig för jag har syndat. Du går runt i hög mod av ditt irländska blod. En jävla kämpar glöd, men av synderna skjul. När jag tänker mig du, så tänker jag mest på lust. Lusten att slita av dina kläder i natt. Åh, älskar dig helt. Och vakna bredvid din fläckade skrut.